Vi fortsätter nu med steg två, för att om det inte vore så att det fanns en lösning på vårt problem skulle vi inte ens sitta här. Och steg två lyder, vi kom till tro på att en kraft starkare än vår egen kunde ge oss vårt förstånd tillbaka. Och det ska ju Yvonne berätta lite mer om.
Hejsan, mitt namn är Yvonne och jag är narkoman.
Hej Yvonne!
Och jag är jättenervös. Jag tänkte jag skulle berätta lite om mig själv och så, och hur det har funkat för mig då. Och hur jag kom till tro då. Jag började missbruka rätt snabbt när jag började prova droger. Det var första gången jag drack, så var jag 12 år. Och jag fastnade på det väldigt snabbt. Jag blev väldigt intresserad. Jag mådde väldigt bra av det. Och jag började dricka väldigt mycket på en gång. Och sen så började jag... Modet där jag var vid den tiden, det var att sniffa lim då. Och det fastnade jag på också då. Och efter ett tag då så kände jag att det här är verkligen inte bra då. Så jag började röka Brian och dricka och sådär. Och jag visste väl att jag hade någon tanke så här, det är inte bra att, vad heter det, gå och använda samma sak hela tiden. Det är inte bra att dricka varenda dag. Det är inte bra att röka Brian varenda dag i för lång tid. Det går att göra ett litet tag liksom. Så jag tänkte att om jag röker Brian ett tag, kanske några månader sådär, så tänkte jag så här att ja, nu börjar det bli lite för mycket. Det här kanske inte är riktigt bra. Då bytte jag och började ta alkohol istället och sådär. För jag tänkte att om jag byter hela tiden, då fastnar jag inte på någonting liksom. För då, ja, det är liksom... För jag hade det här, min mamma, vad heter det, när jag var liten, hon dog när jag var 9 år då. Och hon var alkoholist. Hon dog av en överdos av tabletter och alkohol då. Så jag visste väldigt noga att alkoholist skulle jag aldrig bli. Och piller ska man akta sig för. Men droger, det såg jag som, det var helt okej liksom. Det är någonting jag använder för att det finns ju. Och jag mår bra av det. Och det var det enda jag mådde riktigt bra av faktiskt. Det var när jag tog droger. Det blev väldigt tidigt den enda meningen i mitt liv. Det var liksom det gick ut på. Och en enda gången jag inte tog droger, då såg jag alltid fram emot när vi skulle åka och handla där, eller vi skulle ut och dricka där och så hela tiden. Så där höll jag på tills jag var 17 ungefär. Så testade jag heroin för första gången, som sen blev min huvuddrog då. Det blev väldigt snabbt min huvuddrog. Och jag kan se att redan från rätt tidigt då, så var det ju det att droger var alltid viktigt. Men jag hade hela tiden principer. Saker som jag aldrig skulle göra och sådär liksom. Och en av de principerna som var väldigt starka, det var att aldrig testa heroin. Men jag gjorde det och jag fastnade. Fastnade väldigt snabbt. En annan stor princip som jag haft är att sälja droger, det är det lägsta man kan göra. Det är mördare liksom. Jag tror jag hört det någonstans i skolan när de var och berättade eller något sådär. Och min bild av en narkoman, det var också en sån på plattan, en heroinist då. Jag började i alla fall använda heroin väldigt ofta och jag började också sälja droger. Och sen, det har varit sådär hela mitt liv. Sen jag började gå på heroin så har det verkligen varit sådär att jag har gått emot princip på princip hela tiden. Jag har haft så mycket att jag skulle aldrig blåsa, jag skulle aldrig lura, jag skulle alltid, liksom man säger, för min tro har varit alltid att man kan knarka med stil liksom. Och det, ja, den har varit viktig för mig. Jag har alltid varit korrekt och talat om för folk hur man ska göra och hur det går till liksom. Och vad heter det? Det tog ett tag innan, för de här principerna, men tillfredsställelsen jag får av drogen, den är alltid större liksom. Och jag gör ju sådär att, gör jag någonting fel eller ett misstag, då glömmer jag bort det eller omvandlar det liksom. Det finns inte. Så jag gör om det och om det och om det, jag lär mig ingenting. Men till slut kom det till en punkt där jag inte bara gick emot mina principer, utan jag gick också emot de här sakerna som jag verkligen trodde på, som jag verkligen stod för. Jag har vuxit upp på ett sånt sätt att i och med att jag inte hade en mamma då, så hade jag en farmor som var väldigt viktig i mitt liv. Hon var en sån här verkligen fin sagofarmor liksom. Och jag hade svurit för henne, du ska aldrig behöva, vad heter det, gå in på hem när du blir gammal, utan jag ska hjälpa, jag ska ta hand om dig, för att Du ska få dö hemma liksom. Och jag gick och handlade åt henne och sådana saker. För att de första åren när jag gick på Herring så hade jag en sån tillgång. Och det fanns inte i mitt medvetande att jag kunde börja låna pengar. Och vad heter det? Ja, gå på min familj sådär då. Men det blev ju så. Ju mer och mer jag kom in i det här och desto mer jag... Jag förlorade känslan, förmågan liksom att kunna se också. Det här, jag började låna pengar av min pappa och min farmor. Och jag vet ju att egentligen, om jag hade förmågan att vara ärlig mot mig själv, så vet jag om att jag kommer aldrig kunna betala tillbaka. För att jag måste ha pengar till droger liksom. Men det är ju så här jag fungerar. Jag tror att den här gången ska det fungera. Den här gången, jag kommer på någonting sen liksom. Och jag är väldigt övertygande. Och det började med att jag lånade pengar. Jag lånade upp en sak som är väldigt viktig för henne. Det är att hon får ta hand om sig själv. Och att ingen ska behöva betala för hennes begravning till exempel när hon dör. För att hon vill inte vara till last. Det är väldigt viktigt för henne då. Och det började med att jag fick nys om att hon hade de här begravningspengarna hemma. Och jag började låna, kunde inte betala tillbaka. Kom på nya saker som att problemet är att jag inte kan betala tillbaka. Det är att jag har lånat för lite. Så jag skulle behöva låna en mycket större summa. Och jag menar, hon tror ju på mig. För att jag menar, för henne är ju det normala för henne. Det var ju verkligen att, varför skulle jag lura henne liksom? Och om jag inte har lyckats betala tillbaka en gång, så varför skulle jag då göra om det liksom? Det gick så långt då att det här tog ett tag då. Men det var så här att jag blev mer och mer i missbruket och jag levde på plattan. Det började jag göra rätt snabbt då. Det var där jag sprang omkring och sålde då. Och det blir så där, när jag kommer till en punkt, speciellt när jag börjar bli avtänd i ett speciellt läge, då gör jag precis vad fan som helst alltså, för att få mina droger. Det finns ingenting som kan stoppa mig, precis ingenting. Det finns ingen kraft starkare än mina droger, verkligen då. Och vad jag gör är, jag har gått på min farmor och jag har lånat upp precis alla hennes besparingar. Och jag har stulit hemma hos henne, jag har stulit guld, jag har stulit allt möjligt, det som finns. Det som jag kunde komma åt liksom. Och det blev så här, hon tyckte det var väldigt jobbigt, hon kunde till slut inte släppa in mig riktigt sådär. Hon märkte direkt när jag var på ett speciellt sätt. Och när jag är på det sättet, då kommer inte jag därifrån utan pengar. Det finns inte en chans i världen. Och jag kan sitta i flera timmar och bara jobba på henne. Jobba och jobba och jobba. Ge henne skuldkänslor. Och liksom leka hit och dit som fan alltså. Bara för att få henne. För att hon inte orkar till slut. Hon kan börja gråta och jag ger inte upp. Och hur jag blir... Jag klarar inte av att känna det här. Jag mår jävligt dåligt egentligen i mig själv. Men vad jag säger när hon äntligen ger mig pengar, det är att varför ska du alltid bråka med mig när du vet att du ändå kommer att ge mig till slut? Och det är liksom, så här sjuk blir jag när jag knarkar. För jag gör om allting. Ja, för att kunna stå ut med mig själv. Till slut så gick det inte att låna någon mer pengar och då började jag stjäla hennes legitimation och checker och sådana saker. Och gick och förfalskade hennes namnteckning. Jag gjorde bedrägerier på min egen farmor. Alltså. Och hon blev enormt rädd för mig då. Väldigt rädd. Och hela släkten fick reda på det här också. Det var, och jag vet om att när de går ner och kollar vad heter namnet på de här checkerna, så kommer mitt namn stå där. Då. För när jag är i den här formen, då är det inga snygga grejer jag gör med någon annans legitimation eller någonting, utan jag skriver mitt egna namn. För jag tänker att det där kommer ordna sig sen. Jag tar det sen när det kommer liksom. Det är liksom, ja. Det löser sig alltid. Bara jag får knarka. Bara jag kan få mitt knark. Att det är knarket som har satt mig i den här situationen, det ser inte jag. Utan jag löser det med att hälla på ännu mer knark liksom. Eller peta i mig då. Det är liksom, det är så jag fungerar. Och vad heter det? Jag blev väldigt. Jag har försökt sluta på flera gånger. För att det blir så här, efter en sån där gång. Och när jag kommer hem till min pappa och så här. Och de frågar, vad fan har du gjort liksom? Sådär. Och jag får inte följa med på släktgrejer längre och sådana. Inte för att jag ville, men de kunde gärna fråga tyckte jag då. Och sådär då, liksom. Och... När jag kommer hem till dem så springer de och passar på mig hela tiden för att kolla vart jag är och sådär, så att jag inte ska gå och stjäla någonting. Så blir det så här, jag blir verkligen, fy fan, livet är skit, jag måste sluta, det här funkar inte. Och hela tiden, jag har försökt sluta på massa gånger liksom. Jag har försökt, Jag kom på det där att jag menar tända av utan piller, det går inte. För det är därför jag inte kan sluta, för jag mår för dåligt, helt enkelt. Sen hade jag piller, jag såg till att alltid ha det. Och då blev det istället att jag kan inte sluta, för att då måste jag tända av från pillerna, det går inte. Och sen så gör jag om samma version, fast då är det så här, jag kan inte sluta utan att ha pengar, för jag måste ha pengar när jag slutar. Den funkar inte. Och då gör jag om den istället att jag måste vara utan pengar när jag slutar liksom. Hela tiden, samma grej hela tiden, med olika versioner liksom. Jag har liksom, när det kommer till droger så är jag totalt dum i huvudet alltså. Jag har ingen förmåga alls om att se sanningen. Det är liksom, ja, och om jag ska kunna ha någon förstånd så måste jag kunna se sanningen. Och det går inte. Vi knarkar om totalt allting i min skalle alltså. Det blev så här efter många år i alla fall. Springa på plattan, sälja, missa redisar, få folk ute efter mig. Jag måste gömma mig någon månad med massa lakan på fönstren och sådana saker. Och jag kan inte gå ja, där och där och sådär. Sen så kommer man över det där lite, det glöms lite bort sådär liksom. Och så sen är jag i samma form igen. Jag får för mig att jag kan nog ta en redis nu. Jag tror jag kan klara det här nu liksom. Den här gången kommer det bli bra liksom. Ja. För att jag ska inte göra så som jag gjorde förra gången då. Och vad heter det? Jag har försökt dra från Stockholm. Jag bytte, jag började dricka alkohol istället. Jag försökte det här med kärlek. Den funkade verkligen inte. För några år sedan så var det så. Jag hade haft en relation väldigt lång tid då, sen jag var 19. Vi hade varit tillsammans i 7 år. Och vi hade den här gemensamma kärleken. Det var drogerna. Det är så egentligen som vi har klarat oss så lång tid då. Det har varit mycket snack om kärlek och sånt där. Men egentligen är det den gemensamma kärleken till drogerna då, som gjorde att det höll så länge. Men han blev så här väldigt mycket att, fy fan, vi är så dåliga. Usch vad vi är dåliga. Vi borde inte knarka. Fan, vi måste göra någonting åt det här. Och då blev jag så här. Oj, han fick LVM och då ringde jag direkt och sa det att du kan inte komma tillbaka. Jag kan inte leva med dig. För att han förstörde för mig. För jag sa till honom, jag bara, men om vi ändå ska knarka kan vi fan lika bra må bra av det liksom. Det är liksom... Så att när det stod mellan honom och knarket liksom, då väljer jag knarket direkt. Det är så det såg ut liksom. De sista åren så var det sådär att jag trodde inte på så mycket. Jag kom in på en behandling, jag ringde faktiskt SOS då och sa det att jag orkar inte längre. Det är liksom, jag har haft LVM på mig och sånt där förut då, men jag har klarat mig undan. Och vad heter det? Jag ringde SOS och sa att jag måste komma ifrån Stockholm igen. Jag har gjort den förut, men jag fick för mig att den skulle funka igen då. Mm. Och vad heter det? Men jag var väldigt viktig att jag får inte avslöja vilket missbruk jag hade då. Så att jag sa ju det, i och med att jag har rökt hash mycket förut. Nu har jag inte rökt på... Så frågade hon, hur länge sedan var du rökte då hash? Och jag bara, det är ett halvår sedan. Och hon bara, men det är ungefär precis den tiden man börjar bli väldigt deprimerad när man börjar ha slutat med hash liksom. Ja. Och då sa hon först att ja, en dagbehandling då, och så mycket fattar jag att det klarar jag inte. Jag måste stängas in någonstans eller vara någonstans. Så kom jag in på en 12-stegsbehandling och jag hade problem med Brian och Treo Komp, sa jag då. Dels för att för heroinister är det 6 veckor och har man ett annat missbruk så är det 4 veckor. Och det passade mig bra för att det var nämligen precis innan Vattenfestivalen. Efter 4 veckor skulle Vattenfestivalen vara och då är det bra affärer. Att jag inte kunde göra affärer längre, den hade jag glömt bort då. Men jag mindes att förr i tiden kunde jag göra det. Och speciellt på Vattenfestivalen. Så att liksom, jag kom in där. Men då var det en som jobbade där och som kände till mig. Jag har inte varit så jättehemlig då. Så, som jag har trott att jag har varit. Och när de lämnade över på morgonen så kom han ut till mig och sa, fan Yvonne, jag håller på att krevera när de lämnar över alltså. Du vet, när jag sitter och hör om din framgång här i grupper alltså. Du vet, den är inte sann. Du måste bli ärlig. Så att jag började med att erkänna ett års missbruk av heroin då. Sen blev det mer och mer och då fick jag givetvis 6 veckor då. Och så sen halvvägshus också. Grejen var det att jag kunde inte hålla mig drogfri på den här behandlingen då. Jag hörde vissa saker som jag var så bestämd att jag måste gå in. Allt jag ville det var att klara och knarka igen. Knarka på ett bra sätt liksom. Och den var så väldigt insatt i mig. Jag hade redan börjat... Jag trodde inte att jag skulle kunna fungera utan att knarka. Heroinet var mitt liv liksom. I alla fall jag höll mig inte drogfri på den här behandlingen. Jag duttade fram och tillbaka. Jag är en färghållare till max. Så jag klarade det här då. Men jag mådde inte speciellt bra själv. Smyga omkring med gamla pissprov och grejer och mörka och allt det här, va? Det var inte så kul, va? Jag hörde väl vissa saker, då, men till slut så var jag tvungen att dra därifrån, då, för att när jag duttar, då får jag verkligen det här. Åh, jag måste få gå ut och bara knarka. Jag måste få knarka fullt. Jag måste, hela tiden liksom. Så det är bara, jag fick ett sug som var nog helt enormt, alltså. När jag gick ut igen så blev det verkligen inte stiligare, då. Utan det blev värre än någonsin. Jag var totalt känslokall. Jag hade ingen känsla för någonting. Jag hade inte så många illusioner kvar om hur det fungerar och sådär, då. Och hur det såg ut var i stort sett att jag satt och var medvetslös hela tiden. Och jag hade EP-anfall. Hjärnan pallade inte mer längre. Så att, ja. Och saker jag gjorde då för att få ihop till mina droger. Dels för jag hade inga känslor, jag hade inga illusioner kvar. Jag levde inte. Det fanns, jag hade ingen historia, jag hade ingen framtid, ingenting sånt där. Utan jag levde bara för att ordna mina droger och få vara medvetslös. Vare råhypnol liksom. Och jag hade ingen hopp eller tro om någonting liksom. Och jag hade ingen respekt för mig själv eller andra människor. Och jag gjorde väldigt, väldigt vidriga saker under den här perioden. Jag har gjort det förut också, men nu var det konstant hela tiden liksom. Och min familj fanns inte längre. Jag tyckte inte om dem ens en gång. Jag hade ingen förmåga att känna för dem. Genom ett mindre mirakel då, så kom jag in på behandling igen på samma ställe. Och jag var väldigt slagen. Jag hade fått det här första steget när jag var aktiv. Men, eller det här med att jag kan inte stå emot. Och drogerna var mitt enda liv liksom. Sådär, då. Så jag kunde ju haja att... I alla fall när jag kom in på behandlingen så var det så här att... Jag var väldigt sjuk, jag var väldigt abstinent av bensot. Och jag var väldigt slagen som människa, både psykiskt och fysiskt liksom. Jag var inte slagen fysiskt som människa, men psykiskt. Och jag hade ingen självkänsla, jag hade inget människovärde kvar alls. Och jag menar, jag hör, vi sitter i grupper, vi pratar och sådana saker då. Men min vändning var, jag gjorde de här första steget och sådär på behandling. Den var ingen svår, jag kunde skriva ner så jävla mycket konsekvenser och hur jag fungerar och allt det här, va. Det gick, inga problem alls. Men grejen var, vändningen för mig, det var verkligen att det kom, det här behandlingshemmet är alkoholister som jobbar där då. Och jag kunde se att de var av banan och sådär, men... Vändningen kom verkligen, det var när det kom en tjej och berättade sin historia där på behandlingshemmet. Och jag kunde verkligen identifiera mig, jag kunde verkligen höra, jag kände verkligen att fy fan alltså. Och hon berättade med en ärlighet om sitt liv som jag aldrig har varit med om någon göra liksom. För att jag menar, mycket har jag varit men aldrig ärlig och aldrig talat om vad jag har pysslat med liksom. Det får man inga redisar på liksom. Nej. Och jag menar, hon satt här och förklarade och stod för den hon var liksom. Alltså så här har det sett ut. Och berättade också om hur, att det hade hänt, eller liksom att det fanns någonting. Liksom. Och jag såg på henne att det här har jag aldrig sett. Jag har varit med narkomaner som har tagit alla möjliga droger. Och den här utstrålningen och den här känslan som den här tjejen förmedlade, det har aldrig någon narkoman påtänd av någon drog förmedlat till mig förut. Nej, men det här, vad jag vet idag, sinnesro liksom. Ja, jag kände det, för jag var verkligen, som det står, som en drunknande som försöker, det minsta, försöker få grepp om någonting bara. Och jag var väldigt villig att ta emot vad som helst alltså. Jag hade gjort precis vad fan som helst liksom. För att jag kunde inte ge fan i att knarka, och jag kunde inte knarka heller. Det var verkligen en sån situation. Och jag menar, för mig behövdes det verkligen någon som har varit lika av banan som jag, som förklarade hur hon hade fungerat och så här, och vad hon hade hittat. Och då kom jag till tro på att det här kan fungera för mig också. Och det här med liksom Gud och sånt där, va? Det är liksom, hon sa efteråt att hon hade bett innan hon gick in och berättade sin historia. Ja, så jag började be. Jag menar, hade hon gjort det, då gjorde jag det också. Ja. Och sen gick jag också på de mötena som, vad heter det, som hon gick på och som jag också hade trivts på. Där jag kände att det fanns den ärligheten och fanns någonting jag kunde greppa, en lösning på allting liksom. Och jag trodde verkligen på det här. Och jag kände, och jag visste också att är det någonting, jag har gjort mycket grejer och inbillat mig att jag kunnat mycket i mitt liv. Men är det någonting jag hajade när jag kom in, det var att det jag inte vet det är hur man lever drogfri. Där har inte jag ett skit att säga till om, alltså. Jag har verkligen ingenting att säga om det, alltså. Det är verkligen så. Så jag tänkte, det här måste jag ha hjälp med. Och därför jag har gjort. Jag har gått på möten. Jag har bett om hjälp. Och sådana saker. Det är liksom, och gjort allting som folk har sagt till mig. Och få sponsor. Den här tjejen som var berättade sin historia, hon blev min sponsor sen också. Så att det är, jag har fått väldigt mycket då. Och, men det står ju också det att vi kom till tro på. Det står inte att vi hittade den här kraften liksom. Och för mig var det verkligen så att det finns ingen annan kraft. Det finns ingen mänsklig kraft eller någonting. Och det är så här att jag trodde på att det här är någonting som jag behöver. Men hur jag skulle hitta den och sådär, det har jag varit tvungen att fråga och be om hjälp helt enkelt. Och jag hör massa när jag går på möten. Och liksom jag använder min sponsor. Jag pratar också med vänner och sånt där liksom. Och som sagt var, tagit bort gamla föreställningar liksom. Om att jag kan eller vet någonting liksom. Jag vet ingenting om Gud. Eller jag visste inte när jag kom hit. Idag vet jag. Men då visste jag inte. Nej. Men jag chansade på att fan, det här kan nog fungera. För att något annat har aldrig fungerat. Och funkar det på de här människorna, då funkar det för mig också. Jag hoppades. Och ett hopp var allting jag behövde liksom. Ja. Idag kan jag ju säga att idag vet jag. Men det började på en tro. Och min tro var också det här programmet. Och det var så viktigt för mig att just ha något konkret att liksom göra. Inte det här A, B lite och så kommer det där komma någonstans flummigt sådär. Va? Utan det var att gå på möten och sen stegen och allt det här. Liksom. Och för mig behövs det. Jag har levt på plattan i 10 år. Det går inte att daltas med mig. Alltså. Det gör inte det. Det behövs någonting riktigt. Liksom. Och eftersom jag också var så villig. Men jag kan vara väldigt tacksam nu för att jag har haft vissa erfarenheter av Gud till exempel då, förut. Jag var sommarbarn när jag var liten. Och då var jag hos såna här människor som var så här fanatiskt religiösa. Och där jag fick stryk om jag sa oh Gud eller fan eller något sån här liksom. Så att jag menar, istället då för att döma bort det här med Gud, så hajade jag i alla fall att det här, så här är inte den här människan och de här människorna på mötet. Det är inte det handlar om liksom. Och just det där, det stod inte om någon religion liksom. Det var ingen som pratade om en religion. Utan som Gud, så som vi själva uppfattar honom. Och vad jag verkligen behöver, det är ju det här förståndet. Om att tänder jag på, då kommer det bli precis som förut. Det kommer aldrig bli bättre som det var för 10 år sedan liksom. Utan det är precis som det var de sista åren. Och att jag också inte klarar av några andra droger. Jag är inte bara heroinist, jag är liksom narkoman och alkoholist och allt möjligt. Uppfinns det nya droger så kommer jag vara torsk på det också om jag använder det liksom. Så det är mycket. Vad det har handlat om för mig mycket, det är det här med ärlighet. För att utan ärlighet så kan inte jag ha något förstånd. Så att ärlighet, och det, ärligheten är det första som ryker om jag börjar knarka eller tar en drog. För då börjar jag ljuga och manipulera, inte bara omgivningen utan mig själv fullkomligt alltså. För då är det är bara drogerna det handlar om liksom. Och hur kokt jag än var, hade inte jag kommit till tro så hade inte jag suttit här. Det började med ett hopp liksom. Och att jag inte hade några föreställningar, jag var öppen och villig att göra vad fan som helst. För att slippa det där jävla livet liksom. Och jag trodde innan jag kom in att jag var helt körd. Jag hade en teori, jag har haft massa teorier om varför jag inte kan sluta. Och liksom, den sista teorin jag hade de sista åren, det var att jag är felskapad. Det är liksom, det finns någonting i morfinet som jag behöver, som har missats i mig när jag skapades helt enkelt. Det är ett genfel. Jag måste tillföra heroin för att kunna vara en vanlig människa liksom. Och så var det ju verkligen inte då. Men det var, när jag inte hade någonting annat kvar så var jag tvungen att rättfärdiga det på det sättet i alla fall liksom. Och idag sitter jag här och det är ett mirakel. Och skulle det inte vara för det, ja, stora boken eller stegen enligt stora boken då och programmet, vilket Gud eller det innehåller Gud, det är samma då. Det är där jag hittar, det är där jag får kunskapen och redskapen om hur jag ska hitta liksom Gud, den här kraften då. Så att jag menar, men det börjar, i andra steget är det att jag bara börjar hoppas. Jag börjar tro på att det finns någonting, att om jag gör det här så kan det fungera. Ja. Och tack vare det sitter jag här idag. Ja, tack.